Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det är onsdag och det är 30 plus driver och vilken vecka det varit ändå.
Ja, det sägs att det har varit det för folk. I wouldn't know. Jag bara ser vittnesmålen på fucking Instagram. Vad kul ni har haft det.
Ja.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. No more you.
Du var ju inte på sportlov, Tove, det pratade vi om i förra veckans avsnitt. Men det kändes ju som att du ändå fick en härlig vecka, vad vi kunde se på Instagram i alla fall.
Ja. Jag fick en härlig middag och jag har spelat lite paddel, absolut. Det går att jämföra med en vecka i fjällen. nej, jag ska inte hålla på. Det har varit en helt vanlig vecka och det har gått jättebra. Och det har varit en jättetrevlig middag på stan i Stockholms stad. men grejen är, det är ju bara att man blir alltid så svart. Man vet ju hur man känner sig när man är i de här miljöerna som man sen får se alla andra lägga upp bilder från. Att man är ju så harmonisk, alltså man blir så lycklig av fjällmiljö liksom. Man mår bra av all luft, men det är så mysigt med all denna snö. Det är så härligt att leva i långkalsong. Alltså det är så mycket liksom som goes into it. Så att det är ju mer det att liksom man bara, fan vad mysigt det där är. Men så är det. Det är ingen synd om mig. Nu är jag glad att alla är hemma och att denna biltortyr nu är över. Jag känner mig lite som han, ni vet han i Clockwork Orange, när de tvingar honom, spärrar upp ögonen på honom med sina piggar. Och tvingar honom att titta på bilder av... Alltså, de ska liksom avkoda honom. Så känns det som min vecka har varit med fjällen, typ.
Ja, det känns ju... Men då kan jag meddela att... Det kan ju också vara nollsikt och en jäkla massa snö. Så kan det ju också vara. Mm. Det kan också vara... att jag tänkte på att det var 100:e upplagan av Vasaloppet i helgen. Och hur jag så här, för första gången sedan jag var barn föreslår att nej, men nu är det noll sikt och så sjukt mycket snö i pisten. Ska vi inte bara åka längd? Hur svårt ska det vara? Famous last words. Det var jättejobbigt att köra 7 kilometer lite lätt uppför.
Oj.
Målet var liksom en restaurang uppe i dalen. Så att det var inte en enda liten sån här, vilket härligt glid jag fick. Utan snarare en upp, två bak.
Oh, fy fan.
I 2 timmar och det bara rinner på ryggen. Och sen är det så kul när jag liksom ska ut i spåret. Som sagt, jag har inga längdkläder. Det var ganska tydligt också för att de som stod bredvid, de bara... Så du ska åka längd in this outfit. You're gonna wear this. Yes, I'm gonna wear this. Sen förstod jag ju varför jag inte skulle åka i vanliga skidkläder som är vadderade, för det blev jättesvettigt.
Ja, det var så.
Ja. Nej, men så totalt uthånad i spåret. Och också så här, det var såna enorma mängder snö under denna sportlovsvecka. Så att det var också så här, spåren snö igen, så att man var tvungen liksom att spåra hela tiden. Och jag kände att, nej men jag vet inte, det kommer inte bli något Vasalopp för mig. Det kommer det inte bli.
Nej. Alltså, jag spelade padel igår med en tjej som heter Ann, som har, alltså, åkte jag Vasaloppet, och jag tror alltså för det gången, alltså hon åkte flera gånger. Och det var också inte heller, alltså hon åkte så många gånger så att det inte heller var det första hon sa. Alltså förstår ni?
Nej,
det är inte heller så här helt sjukt, vet vad jag gjorde häromdagen. Utan att det så här kryper på mitt i någonting annat. Att så här, fan, nu börjar det göra ont på de här ställena. Och på de här, jag bara, fan har jag gjort? Hon bara, jag körde i Vasan här för några dagar. Så jag bara, ursäkta mig. Ska vi se? Du vet, om jag någonsin kände mig så pass självmordsbenägen så att jag anmälde mig till Vasan och dessutom genomförde. Alltså, I would never shut up about it. Ingen skulle någonsin möta mig någonstans. Inklusive servicehandeln. Folk som är anställda som jag aldrig träffar. Ingen skulle gå säker från mina historier från när jag körde Vasan.
Ja,
nej det.
Nej.
Vi är olika.
Då avstyver det som... Det är inget mormonfamiljen behöver pyssla med.
Absolut inte. Absolut, det kommer aldrig hända. Nej.
Men det var ju också faktiskt... Alltså, i fjällen i alla fall var det ganska dåliga förutsättningar för att åka skidor. För det var blöt snö och typ plus en grad. Och snöade jättemycket. Oh. Så det var ju som att åka skidor i ett paket Bregott som har stått fram i några timmar.
Ja, just.
Man bara liksom... Ja, det är sirap. Så att, vi fick inte så mycket skidåkning heller. Man kanske också skulle ha satsat på längd, men det tror jag också blir jobbigt när det är...
Ja, förmodligen.
Som sirap.
Det tror jag nog.
Och spåren är igen snöare och dane. Ja, men de alltså, måste ha haft det riktigt tufft i Vasaloppet.
Ja, exakt. Jag träffade faktiskt också en som hade rivit av det, och att det var jättejobbiga förutsättningar. Ja. Och jag tänkte också på, alltså, så som det sett ut i fjällen och... Där jag var, att det är på något sätt så här vinter som man inte trodde att man skulle få uppleva igen. Att så här, det är så som vinter sagoboks tecknas.
Just det.
Ja. Att det är liksom snö i byn och det är liksom vallar med snö längs vägarna. Alltså det
lite som det kändes, eller som man minns det från när vi var små liksom.
Ja, exakt.
Ja, alltså det där med vallarna nu uppe i Stytten. Jag skulle åka och hämta ut mina skidor första dagen. Och så kommer jag upp mot Mountain Lodge där, för där har de ju en skidshop där jag hade hyrt skidorna. Och så ser jag skylten, bara, så ska man svänga in till höger där. Och så gör jag det och så tänker, fan vad den här vägen var tajt. Och den är jättedåligt plogad in till parkeringen på Mountain Lodge. Och så när jag kommer upp, då ser jag att jag har kört in på gångbanan. Och det var precis som att min bil gick in. Och det var ju sådana snövallar på alla sidor. Så att det blev så knasigt. För då skulle man ju köra in efter skylten, inte före skylten. För då var det ju gångbanan.
Det är du och den där ambassadbilen som tog tågspåret. Det är ni som bara tar nya vägar.
Exakt, alltså, jag låg och tänkte på det här i natt, bara vad 17 är det som har hänt där med den här ambassadbilen?
Men det här har jag missat helt, ni måste berätta för mig.
Ja, men då natten till måndag nu i veckan så anträffar de en plåtpickup typ, en plåtbil, nu, vad hittar de? Sån här pickupfordon, svart. Diplomatbilar dessutom uppe på tågspåret på tvärbanan mellan, vad är det, typ Hammarby, Sjöstad och någonting, Gröndal typ, så står den och blockar och har kört in då i en någon slags pilar eller någonting, och de får stänga av all trafik och måste forsla bort det där fordonet, och fordonet har ingen förare, den är övergiven där på spåret. Och sen ser de då att det är diplomatplåtar och att den tillhör Etiopiens ambassad.
Jaha.
Och den har liksom typ 70 000 i obetalda p-byter.
Oj, oj, oj. Ja.
Och wow. Etiopiens ambassad går ut och ger någon slags pressmeddelande att de, jag har påbörjat en intern utredning hur det här skulle kunna hända. Och då hävdar polisen att när de har undersökt det här så det enda rimliga stället som bilen hade kunnat komma upp på spåret var ifrån Gröndal. Och där är det jättetydligt markerat att man inte ska köra där med bil.
Ja.
Mm. Och det ska inte kunna hända. Men det är så många frågetecken. Varför körde personen upp på tågspåret? Körde så långt? Var det så att han hade hamnat fel och sen fick panik att det kom ett tåg och att han då kraschade? Eller, nej, jag fattar ingenting. Och vem på ambassaden var det? Och vad kommer hända med den personen? För det, alla där är väl inte så här fri från... Vad heter det när de inte kan...
Nej, precis. Att man har immunitet, diplomatisk immunitet. Men vad heter det? Nej, men man blir också nyfiken på, har hen verkligen ett körkort eller är lite si så där med det, eller?
Nej, men jag tar tågspåret, va? Jag tar det. Det ser inte ut som någon annan kör där.
Ja. Jag tycker att det är spännande. Och man skulle verkligen vilja göra en intervju med den som körde. Om henne är liksom precis som man själv funkar, att ibland så gör man någonting i panik som man medan, alltså i realtid, medan man gör det, hinner tänka, vad i helvete håller jag på med? Men man fortsätter göra det. För kroppen är den i panik.
Ja, eller så var det typ alkohol och grejer inblandade. Det vet vi ju inte heller. Jag tänker att man också övergir fordonet. Så att man vill inte bli... Man vill inte bli fast där och typ i huvud blåsa, kanske. I don't know. Men ja, jag var i alla fall inte påverkad när jag körde bilen på gångvägen.
Nej, men hur är det nu med ert vägsystem på Gotland? Är det lite sisådär? Så att, ja, man får ta vad man har framför sig. Kan det vara det?
Vi har ju inget tågspår längre. De är ju nedlagda. Det finns väl en liten bit bort vid Roma någonstans. Det står något gammalt tåg som är något museum. Men däremot så finns det ju bara ett ställe på hela Gotland där man kan öva på filbyte. Och det är en jättekort sträcka på typ så här 300 meter på Kung Magnus väg, tror jag, eller något sånt där. Mm. Ja, skitsamma. Men den här veckan blev ju lite spännande avslut på. Vi har ju elbil, och förra året när vi åkte upp till Stöten, vi har ju åkt till Stöten några gånger nu, för vi hyr min kompis Jockes stuga som är helt fantastisk, som ligger där. Och när man har elbil så är det ju rätt stökigt att ta sig långa sträckor, framförallt under vintern.
Mm.
Men då tänker jag bara att jag skulle tipsa folk om det, för det har blivit jättemycket bättre, bara på ett år.
Ja, vad skönt.
För när vi var där i april. Mm. Ja, men i april förra året, då finns det ju en sajt som heter Charge Finder, där man kan liksom se alla elbilsladdare och liksom vilken effekt de har.
Mm.
Man kan söka också att man bara vill ha snabbladdare typ över 150 kilowatt. Och så får man upp det på en karta, och så när man kan klicka på olika så ser man också vad som finns i närheten.
Mm.
Så att man ser till att tajma laddningen med ett ställe där man kanske kan stanna och käka. Eller om man vill behandla. Så på vägen upp så har vi kommit på nu, för oss är det Borlänge bäst, för det är 23 mil från Stockholm och 23 mil från Stöten ungefär.
Mm.
Och där finns det många snabbladdare som typ inte fanns där för ett år sedan bara. Och man kan då på vägen upp, då passar man på att handla allting som man behöver till veckan. Och sen förra året tror jag det tog 9 timmar för oss att ta oss upp, 2 laddningar på vägen, vilket är skitstörigt såklart, och sen samma hem. Och nu tog det bara 7 timmar dit och 7 timmar hem.
Och det är en jävla skillnad.
Ja, för att laddarna går snabbare, så man hinner ladda upp batteriet på en timme, och man liksom, man tajmar in det med kidsen då, så att man antingen åker upp och är där vid lunch i Borlänge, eller så när man åker hem att man är i Borlänge vid middagen typ. Och,
men det är ju bra hack för alla som ska åka långt upp mot fjälls till, eller även söderut. Planera din körning om du har elbil.
Ja, men när man har den appen också, då kan man se vilka laddare som är lediga i princip i realtid. Ibland är det lite diff på några minuter.
Mm.
Och där upptäcker man ju också, och vi ska komma till det lite senare, det här med människor, hur fruktansvärda människor är, självupptagna, hemska, när det är en kö som bildas vid vissa laddstationer.
But enough about me, vi kan väl prata om någon annan. Skoja.
Ja, nej.
Nej, men alltså, men där man bara, det där är verkligen sant. Alltså, det, särskilt i vintertid, för då är det ju så att vissa bilmodeller klarar extrem kyla väldigt dåligt. Så att då helt plötsligt så tar laddningen, alltså förra året, jag tror jag redan har berättat, jag stod vid Sveg i 5 timmar för att försöka ladda då när vi körde elbil. Och det gör ju att alla som kommer efter måste ju också stå och vänta i 5 timmar för att sen ta sina 5 timmar att själva ladda. Alltså, ni hör ju, det blir katastrof. Och det är så dålig stämning och folk är sina sämsta. Så att vintertid är väldigt spännande att se vilka karaktärer som kommer fram ur människor som är prövade. Mm.
Mm. Men jag kan också säga så här, ett jättebra tips till alla som ska åka elbil är ju att sänka temperaturen i bilen till typ 16 grader. Och så klär man på sig. Så man sitter i liksom Uggs, man har kanske, man är påpälsad. Vi tog ju med liksom vårt dubbeltäck och grejer. Då kan man ha det bak över barnen som sitter och är varma och sådär. För då klarar ju också batteriet sig längre. Så då behöver man bara stanna en gång och ladda. Mm-hmm. Och det är förmodligen inte helt tomt när man börjar ladda så att det går fortare. Och effekten som sagt på jättemånga laddstopp har ju blivit bättre. Mm. Fler snabbladdare. Mm. Men när vi kom där till Borlänge första på vägen upp då. Det var ju också den här dagen då alla åker till på sportlovet på söndagen. Mm. Man kan ju försöka undvika det också, så här, att antingen åka upp. Alltså, vi åkte ju hem 2 dagar innan liksom, alla åker hem. Och då var det ju också alla som kommer och åker från Vasaloppet som åker hem. Ja. Det vill man undvika. Mm. För då kommer det vara kaos. Och sen också, man måste respektera kösystemet. Vid ett tillfälle där så kom, vi stod i 2 efter en bil som skulle ladda. Och sen så kommer det en till bil, en jävla Volvo. Och han försöker sno en plats som blir ledig. Så jag går dit och markerar den. Mm. Och verkligen stoppar med min kropp och säger så här, ni får vänta. Och så ropar jag till killen som står först i kön och säger, nu kör du fram din bil och ställer dig här, för det är du som är på tur.
Ja, bra.
Och bara så här, nej, jag man blir tokig. Mm. Men på vägen hem då, eller det här upptäckte vi då redan i torsdags, så sitter vi och ska käka lunch där med Mio och Kalle som vi är i fjällen med. Och så säger hennes son Henry, jag fyller år imorgon. Och så säger My, nej, det gör du ju inte. Men i övermorgon fylla popp i år.
Mm.
Och så tittar hon på mig och bara, va? Ja, men Poppy fyller väl den 2 mars? Och jag bara, vänta, när fyller hon nu igen? Är det den? Ja, fan, det är den 2 mars. Är den 2 mars på lördag? Hon bara, ja. Vi sitter där då på torsdagen. Vi ska åka hem på fredagen. Vi har ju inte köpt några presenter. Vi vet att vi kommer hem vid typ 9 på fredagskvällen. Och panik utspelar sig i huvudet. Så när vi ska åka hemåt då så kan jag kolla. Och då hittar jag en laddare i Borlänge som är vid Max. Så vi kan käka burgare. Och under tiden kan jag gå in på Mysans loppis. På Max, eller bredvid Max. Och där köper jag liksom en korg med pryttlar för 315 kronor. 10 paket. Alltså bra grejer.
Perfekt. Ja, bra fyndat.
Och så hem och så slå in med julpappret. Mm. Och lite upp några ballonger ner i källaren och blåsa upp. Så att, ja, det lyser sig ju. Men det var ju så roligt att det blev så. Och sen i samma veva så hör min kusin av sig då, han som är sjuk nu, och säger att jag vill ha en födelsedagsfest. Jag bjuder in ungefär liksom de närmaste i familj och vänner och sådär. Vi är ungefär 15 pers.
Ah.
Vill du komma? Och jag bara, absolut, när är det då? Han bara, men det är 9 mars. Jag bara, men fan, det är något bekant med det datumet. Så jag bara, jag kommer inte på vad det är. Och sen så blir det så att vi kommer ha det på min lokal, eller min, där jag hyr in mig på Matlabbet. Så där kommer vi anordna middagen på lördag den 9 mars. Och sen slår det mig. Jag bara, fan, just det. 9 mars, det är ju min bröllopsdag. Jag kommer inte ihåg det här. Jag kommer aldrig fatta datum.
Nej, du behöver en kalender. Och börja
jag
göra...
har ju en kalender.
Men skriver du inget i kalendern? För det är det de är till för.
Ja, men jag lägger inte liksom en liten pop-up sådär att nu är det här som väntar och så.
Nej, jag lägger inte in födelsedagar och sådana grejer. Jag har ju den kopplat till typ min så här Facebook så det kan komma upp liksom sådana här människor som man kände för 15 år sedan som man inte har någon kontakt med längre. Kommer upp att så här, Lina fyller 37 idag. Mm. Man bara, grattis Lina. Mm. Men inte för liksom...
Ditt barn fyller år i övermorgon.
Ja, jag vet, jag får bättre
kan
på
man,
det där.
Kan man inte också tänka lite så här, med åldern borde vi vara lite mindre stränga med varandra och överlag bara tänka att datumsmatum, kan vi inte fira saker när vi kommer på det då? Är det så noga? Det är svårt att komma ihåg allt, det är så jävla mycket man ska ha i huvudet. Och har man levt i 44 år som i mitt fall, då har man träffat så oerhört många längs vägen. Och många har förökat sig, alltså det är omöjligt att ha koll på allas födelsedagar, det går inte.
Ja, jag är med det där Tove. Ens barn kanske man ska ha koll på.
Det kan man skriva.
Det tycker jag, men andras barn och så, det kan vi skippa.
Ja. Och liksom syskonbarn och allt sånt där. Det är svårt att minnas allt.
Ja. Jag tänker också att det är lite rättvist för att vi har ju glömt sams för sådär vid något tillfälle, men det var också kanske när han var 2 innan han fattade någonting. När vi vaknade, när vi var i strandboden på morgonen. Mm. Och jag tar upp telefonen och så har typ någon skrivit grattis Sam på födelsedagen i sms till mig. Och jag bara... Jag bara, Kjell! Vad är det? Jag bara, Sam fyller år idag! Alltså det är så jävla dåligt.
Men Gini, sen är ju också, det där kommer ju bara hända när de är så små. För sen när de blir större så påminner de ju med liksom 2 månaders marginal när de fyller år.
Ja, det gör de. Ja, det gör de verkligen. Och kan önska sig grejer själv och sådär. Så
exakt.
Men det är klart att det blir så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte jag skulle bara dra 2 snabba kärleksstories som jag fann precis och tyckte var intressanta.
Den ena är då att
ja, Magdalena Graf, hon har träffat en ny.
Ja, vad kul.
Och det här verkar vara en gammal flamma, det vet, gammal kärlek rostar aldrig person. Hon var ju ihop med han Louis Marti eller vad han heter som de, och de hade den här serien om romer som UR gjorde. Det var ganska spännande att se om romer. Men och det var väl väldigt skakigt i förhållandet. Men nu har hon då träffat en kille som hon var kär i när hon var yngre. Typ i 20-årsåldern, men som det aldrig riktigt blev någonting med ändå. Och jag tyckte det var intressant hur hon bara beskriver kärleken här i Aftonbladet. Så säger hon, Jag känner mig kär, lycklig och harmonisk. Vi går på gymmet tillsammans och tränar. Sassa är en friskis och svettig kille som drar med mig dit. Vi har det väldigt vanligt. Ja. Mitt liv är en Volvo numera. Och jag tycker det finns något så fint, men ändå... Alltså, hon säger ju så mycket utan att säga det här.
Ja. Men det låter också som en vuxen kärlek, liksom. Som en sån här... Så jag vet inte, alltså inte på något deppigt sätt nödvändigtvis, bara att det är något annat.
Nej.
Att så här, det kan vara en sån typ av kärlek man söker på liksom en viss plats i livet, att bara den som bara gör en lugn och bara puttrar och liksom pågår och inte är så hysterisk liksom.
Nej.
Att liksom du kan den där tryggheten man kanske har saknat då liksom, och konsistensen liksom. Alltså vad heter det när det bara är konsekvent? Ja. Consistency.
Men jag tror hon också sa det i samma intervju, precis det du sa där, Tove, att det kändes som en väldigt vuxen kärlek. Ja, men det kan man ju också förstå när man har varit med i vildare sammanhang, så att säga. Det är inte alltid... Alltså, det är en kärlek som exploderar och brinner snabbt.
Nej, det tyckte jag lät jättemysigt. Gratulerar.
Hennes historia. Ja, Maggan. Liksom lite.
Men jag undrar bara hur han tänker, eller tycker han också att det är skönt och fint att han får höra att han är en Volvo?
Alltså, wow, vilket åka, va?
Kanske.
Vilket jävla åka.
Ja, vilket jävla åka. Volvo känns ju tryggt. Ja, men det kanske han gör. Han kanske tycker det är jättefint. Han kanske är så pass mogen att han fattar att alla kan inte vara räsebilar. Alla vill inte det. Ibland vill bara ha något som håller över tid.
Jag önskar bara att han... Ja, exakt. Och det är ju Volvo. Den är ju otroligt krocksäker.
Exakt.
Men där skulle man också kanske, om hon bara hade klätt in det här med Volvo i lite mer ord, att det är liksom en extra utrustad, liksom supermaxad.
Ja, det är lädersäten, det är det.
Lyx-Volvo, ja. Ja. Okej, nästa då. Den här är lite märkligare idag. Ja. Jag såg att, kommer ni ihåg den här gamla serien som hette Prison Break?
Ja, gud ja. Absolut. Just det, Dominic Purcell.
Ja, han är ju inte
med vem? Nej, och vem? Med vem?
Tish Cyrus.
Han har ju gått och gift sig med Tish Cyrus, som är då Miley Cyrus mamma. Och för 2 år sedan så skilde sig Miley Cyrus mamma från Miley Cyrus pappa, Billy Ray Cyrus tror jag han hittade.
Ja, det gör han.
Och nu har det kommit ut då, för ett år efter skilsmässan så gifte hon sig med Dominic Purcell. Och döttrarna var där och så. Det verkar som att det ändå varit lite infekterat, som det är när jag tror ens föräldrar skiljer sig och kanske gör det så sent. Alltså de är ju 50 plus nu i alla fall. Och har ändå hängt ihop så länge och sådär. Så det blir ju märkligt såklart för barnen oavsett när föräldrar skiljer sig. Men nu kom det fram att före Tish Cyrus gifte sig med Dominic Purcell, så har alltså Dominic Purcell haft ett kåkoförhållande med Tish dotter Noah. Va?
Men var det här, för jag läste det här också, men var det bekräftat eller var det spekulationer att det verkar som att han har dejtat? Det undrar jag.
Alltså jag,
det känns viktigt.
Jag läste det här på BuzzFeed och de brukar ju inte... lägga ut spekulationer. Jag ska bara gå in och kolla nu exakt igen då. Vi får fram den här. Alltså det står ju reportedly dated. Ja, precis. A bit messy if true. Men ja. Det kan ju vara så att det är ett rykte. Men jag tror inte att sån här grejer dyker upp från ingenstans. Och jag bara tänkte på hur märkligt det är om det faktiskt är sant. Att man... som mamma skulle gå vidare med en man som har ligger med sitt barn.
Nej, men alltså,
är inte det?
Men också att det säger en del om honom, att så här, vad är det för jävla judgment? Nej. Alltså så här, om han har legat med ett barn för övrigt, och sen då, för att han är ju ändå 30 år äldre än Noah. Men att det, då är det kanske inte läge att gå vidare till barnets mamma sen.
Nej. Men alltså nu, jag hittade en artikel som är från 3 timmar sedan.
Jag såg den också precis. Att
hade ingen aning om triangeldramat i familjen. Nyligen avslöjade en källa för PUA. Oh my god.
Och det var inte som att, då enligt den här artikeln så var det inte som att det skedde parallellt på något sätt, utan att de skulle ha avslutat sitt KK-förhållande då, Noah och Dominic. Men ändå, ja.
Det här är riktigt.
Ja, men också för att man läste att han var den som hade DM-at Tish då, mamman. Och liksom puffat på intresse. Okay. Och då är det ju ännu mer...
Nu mer weirda.
Då har han liksom aktivt jagat sitt gamla KKs mamma.
Gud.
Alltså... Det är någonting som luktar unket här. Att
nej, alltså det där giftermålet 2023 kanske inte blir så långvarigt.
Jag vet.
Men sen tänker jag också så här, inte för att jag tror att han har varit Guds bästa barn, Billy Ray Cyrus, men det är ju svårt att släppa in en ny snubbe i familjen när man vet att han har då gift sig med sin exfru och sen ligger med ens barn.
Exakt. Nej men gud, nej, det är så Hollywoodskt. Eller det är det ju säkert inte. Det finns ju säkert på alla möjliga olika platser i världen. Men det känns så Hollywoodskt. Alltså, det känns effed up. Uräckligt.
Men det var ju... Jag kommer ihåg ett ex som jag berättade att de då i närheten av där de bodde så var det två brorsor som hade blivit ihop med en mamma och hennes dotter. Alltså,
ja, nej, men alltså.
Och man börjar, när de får barn ihop då sen, hur blir relationerna för barnen till varandra?
Nej, men det är alltså, så konstigt.
Och det är som att man nästan måste live det där. Alltså, man måste göra en uppställning. Så, okay, så här, nu så, du får spela mamman och du får spela dottern och du får spela brorsan och brorsan. Och sen så får ni ett barn här och då blir det till den personen. Det här blir alltså din moster, men också din mormor.
Ja, det är bara att börja rita familjeträdet.
Ja, fy fan vad komplicerat. Men det var 2 kärleksstories. Sen så har det ju också gått lite Love is Blind i USA.
Herregud.
Vad är era spontana tankar?
Nej, men jag
inte säsongen.
Jag bryr mig inte
sett, så jag får lyssna på er.
Ja, jag bryr mig inte om någonting annat eller alltså på så sätt att jag behöver prata om det än Chelsea. Den här djupt osäkra kvinnan som gör, alltså det känns nästan som en fars, för att man vill liksom hoppa genom rutan och bara skaka om henne och bara nu skärper du till dig. Alltså det är så för Gendy är så här, man vill ju instinktivt alltid vara på varje kvinnas lag, och särskilt kvinnor som liksom faktiskt kommer från någonting där man märker att de liksom har väl gamla sår och liksom projicerar det på nya situationer och är liksom osäkra på olika sätt. Man vill ju verkligen vara team dem, men hon gör det så svårt för att man blir liksom så provocerad av hennes självsabotagebeteenden. Hon är alltså då med en man, man kan tycka vad man vill om honom, men Han är alltså liksom, jag vet inte, han är jätte liksom bekräftande mot henne. Och säger hela tiden att I love you och bla bla bla. Och hon hittar liksom sätt att ifrågasätta även det. Alltså att såhär, yeah but it doesn't feel like you really mean it. Att såhär, det är fel på hur han säger jag älskar dig. Och då det senaste jätteuppblåsningen var då att han hade varit ute eller åkt till sin kompis födelsedagsfest i en timme. Han var borta 1,5 timme. Han tog en halvtimme och körde dit. Han var på festen för hans kompis och fyllde år 1,5 timme. Och han åkte hem i 1,5 timme. Hon var medbjuden, valde att tacka nej. Och sen blir det alltså ett sånt jävla liv om att han hade åkt dit. Att hon vill inte ha en sån typ av människa. Hon vill inte leva med en sån typ av människa som vill göra det där. Och han har lurat henne som får henne att tro när han egentligen bara är en partyboy. Och det, alltså det bara går on and on and on. På ett sätt. Och när han bara säger att så här, alltså jag får lite panik. Det känns, du är liksom, nu känns du klängig. Då är det som att han har kallat hennes mamma en hora typ. Alltså hon bara...
Oh my god.
Alltså det blir liksom katastrof. Mm. Hur kan du kalla mig? Man bara... ja, för att du är det. Och du var på satans tiden. Och sen så slutar det ändå med att han goes back on his word. Och typ så här, det var taskigt sagt. Jag skötte det inte bra. Och jag verkligen älskar dig. Och liksom de ska få... Och det enda man tänker är att så här, det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå. Varför kan inga experter vara med även på den här kärleksformatet och bara kliva in och så här, okej kompis, du är på väg att sabotera någonting.
Jag slängde skulle... mer tid nu.
Ja, nej men liksom, eller bara du till henne, du är på väg att sabotera någonting som skulle kunna vara kanon. Det här är vad du säger att du har längtat efter. Märker du inte vad du gör? Du behöver de här grejerna, du behöver jobba på det här, bla bla bla. Det är så frustrerande att stå och bara titta på när man bara, vad gör du? Du är liksom som en parodi på när killar skämtar om hur tjejer kan bli nidig och klingig. Liksom. Alltså, man får så ont i magen. Eller vad säger du, Clara? Du har ju också sett.
Ja, men alltså, hon måste ju bearbeta och ta tag i sin svartsjuka. För det är också så att det var en kvinnlig tjejkompis. Och hon har ju varit utsatt för otrohet med en kvinnlig tjejkompis förut. Mm. Och jag förstår det. Jag har också varit det. Jag vet hur det känns. Jag vet att det kan vara jättejobbigt. Och... när man inte vet och förstår, eller när det också var, som det, i det här fallet, så hade ju den här killen också ligget med den tjejkompisen någon gång tillbaka i tiden. Och det har jag också varit med om i efterhand då, liksom med Michelle. Men alltså, om man då har blivit utsatt för otrohet med en tjejkompis tidigare, och sen träffar man någon som har en tjejkompis som också för länge sedan var något mer än en tjejkompis vid något tillfälle. Oftast är det ju sådär om man är kompisar med motsatt kyn, så kanske det händer vid något tillfälle när det är liksom alkohol i kroppen och grejer, så att man testar att ta det till ett ligg, och sen kommer man kanske fram till att nej, vi ska verkligen bara vara kompisar. Men för någon då som har varit utsatt för otrohet med tjejkompis tidigare, så blir det ju skitsvår materia att hantera. Men den materien ligger hos henne att hantera. Det är ju hon som behöver brottas med det, och ingenting som egentligen ska spela överhuvudtaget på deras relation eller på vad han får göra och inte får göra. Och där tyckte jag det var bra när jag såg att han satte ner foten.
Gud,
han ska alltid fortsätta sätta ner foten, och det måste man göra mot alla som använder svartsjuken för ett sätt att kontrollera sin partner. Men det är inte okej. Okay. Det får aldrig vara okej.
Okay. Annars ger man dem kvitton på att så här, ja, vi lever ut efter det här sjuka här. Det sjuka får sätta reglerna. Och sen så har jag indirekt bara givit dig ett kvitto på att du hade rätt. Det var liksom, du har rätt i att känna sådana känslor. Så låt det blomma. Att det är liksom, alltså, galenskap är bara så galet det kan bli, som du tillåter det vara. Det är liksom, ja, nu hör jag äldre upp mig.
Ja, jag förstår det. Och det är det man känner också. Jag hoppas att hon... för hon har ju lagt upp på TikTok nu att hon faktiskt har en psykolog, att hon får hjälp. Och det är nog bra. Mm. Och kan hon komma till rätta med det? För det är inte som att hon är körd.
Nej, absolut inte.
Hon behöver bara förstå att det här problemet ligger hos henne och inte hos sin partner.
Ja, för det
skulle ju vara intressant, tycker jag, som du sa, Tove, att så här, det finns extra material. Man skulle ha liksom en psykolog standby, nästan som så här, snubbar kommenterar tv-spel. Så det fanns en extra röst att tillgå. Att bara så här, det som händer nu är ett klassiskt, det här är ett beteende som är manipulativt, och det kommer leda till det här och det här, var uppmärksam på det här. Alltså något så här, bara ta Love is Blind till en till nivå där man som tittare också kan lära sig och upptäcka.
Man önskar även att hon fick den, att hon fick den IRL-hjälpen också, att det är så att,
visst,
kliver in i experimentet som extra resurs, som extra hjälp, som det är på Gifta vid första liksom. Att de har en expert som går längs med och kan liksom försöka putta dem lite i rumpan när de är på väg åt vänster. Liksom. För det frustrerande är ju att det är så här, det känns som att det är... alltså, hon känns ju som en jättegullig tjej. Hon verkar, alltså, jag tror att hon är liksom en superfin person. Men här är det verkligen liksom dåliga erfarenheter och liksom, ja men du vet, saker i henne, liksom osäkerheter i henne som plockar fram det absolut värsta i de här situationerna som bara är självsaboterande liksom. Det är därför man blir så frustrerad liksom, att så här, det här hade inte behövt hända.
Nej.
Men sen, och det vi har pratat om tidigare, det här med red flags, för det har också blivit väldigt frustrerande, att det känns som att det går ju någon slags inflation i red flags, och plötsligt så är allt en red flag.
Och triggers.
Och där är det så här, vissa grejer som kanske inte ens behöver vara en red flag, som ska vara en red flag, typ. Ja, men det där med att han skulle åka och hänga med en kompis som fyller år en timme och att han då skulle vara en partyboy och jag ljuger. Red flag. Nej, det är inte det. Men
nej, det är en red flag att det är så du ser det.
Ja, men jag upptäckte dock en super red flag i det här triangeldramat ändå, och som skedde i poddarna innan Chelsea blev vald då av han, den här Jimmy.
Mm.
För hon är ju en pick me girl när hon egentligen är kär i den här Trevor. Hon är mer kär i den här Trevor, den här muskelkillen med en hockeyfrilla. Mullet boy. Mm. Mm. Men hon vet att Trevor bara sitter där och har valt henne, ingen annan. Han vill bara ha henne, han vill bara ha kontakt med henne. Då tappar hon intresset för honom. Men när Jimmy väljer henne över den här andra dåren, vad hon nu hette, vad hette hon då? Jessica.
Ja, no, men hon var inte så dåre, men ja.
Springer hon. Jo, men nu jag kommer till det, för att du kommer ändra det. När jag får säga det jag sagt kommer du ändra det. När hon blev vald då av Jimmy före Jessica, då springer hon med det. För det är så alla tjejer med dålig självförtroende alltid gör. De vill vinna över en annan tjej. Och det är där de hamnar i sin egen, alltså jag vet inte, Pandoras ask. Alltså det är drivkraften, och den drivkraften kommer att fortsätta, så hon kommer att fortsätta och jämföra sig med den här Jessica även efter. Och det kommer också göra hennes självförtroende sämre. Eller självkänsla rättare sagt. Mm. Ja, den grejen då. Men nu ska vi komma till varför Jess är en av de mest galna människorna jag någonsin har sett i Love is Blind.
Ja, jag får ju titta på det här nu, känner jag. Mm. Ja, fortsätt.
För det första, hon är så upptagen av sitt eget utseende att hon till och med säger i slutet och använder det, att när du kommer se mig sen, då kommer du ångra dig. Du kommer tappa haken.
Hon säger till och med, you're gonna need your EpiPen.
Ja, nej.
Ja.
Och det är just sinnessjuk grej att säga. Men hon är där. Hon kommer vara borta från sin dotter som är 10 år gammal. Hon går bort från dottern i, alltså upp till, vad var det, 8 eller 10 veckor som det här experimentet pågår, om man går igenom alla stegen. Under den här tiden så säger hon att min dotter ville att jag skulle komma hit och hitta kärleken. Hon har skrivit ett brev som dottern ska öppna varje dag, för att hon får inte ha sin telefon, så hon kan inte ha någon kontakt med sitt barn under tiden. Förlåt, första red flaggen.
Vänta, brasklapp. Det här gäller ju under tiden i poddarna. Hon får ju ha kontakt med när hon kommer ut från poddarna.
Jag vet, men om de hade åkt direkt på bröllops på honeymoonen, då har de ju typ inte det.
Jo, men alltså det är ju inte 10 veckor, utan det handlar om 2 veckor som hon inte får ha kontakt.
Men de får ju inte ha telefonerna nere på...
Ja, då är det 2,5 veckor. Ja.
Ja, i alla fall, så lång tid så hon ska vara borta från sitt barn. Inte träffa sitt barn, även om hon kommer kunna ringa det efter 2. Jag är inte säker på att det där riktigt stämmer, men skitsamma. Då väljer hon att åka och göra det här. Det finns andra sätt att träffa killar på än i en dejtingsåpa där man inte får kontakt med sin omgivning. Det finns också någonting som är så sinnessjukt i att tro att barnet som är 10 år gammalt säger, ja, men jag vill att du ska hitta kärleken. Det är någonting annat än att mena som 10 år gammal, jag vill att du ska hitta kärleken. Och ovanpå det, hon sitter där. Hon ska alltså eventuellt förlova sig och gifta sig med en man som inte har träffat hennes barn. Där hon inte vet, hur kommer den här personen vara med mitt barn? Hur kommer de lira ihop? Det här är en expressförlovning från 0 till 100 på bara veckor. Och hon, alltså jag tycker att det är borderline barnmisshandel. Jag tycker att det är typ någonting jag skulle vilja anmäla till amerikanska socialen i princip, om hon hade genomfört det där, för jag tycker inte att det är okej. Mm. Jag tycker det är så jävla sjukt att man väljer en människa som man inte vet funkar med barnen. För att det är ändå en grej att förlova sig. Det är en grej att gifta sig. Om det inte är det för henne, det kommer att vara det för barnet.
Ja, jag vet inte. Jag hör dina poänger och jag, delar av dem kan jag hålla med om. Jag tycker också att det är väldigt harsh bedömande av något, alltså en situation vi faktiskt inte vet allt om. Alltså vi vet,
men vad är det du vill veta, Tobbe?
Jag vill veta, alltså, vad vill du veta? Allt ifrån vad exakt är reglementet för någon som går in i det här experimentet. Så här, är det så att hon inte får träffa sitt barn på 10 veckor? Det är någonting du förutsätter, eller vet vi att hon inte får träffa barnet på 10 veckor? Kan det vara så att hon inte får träffa barnet förrän hon kommer ut? Sen får hon välja om hon vill träffa sitt barn tillsammans med den här förlovade, eller den här trolovade då. Får de ses på något sätt och testa varandra innan? Alltså, alla de här grejerna är för mig i alla fall fortfarande helt osäkra. Och att det är liksom så här, vad de har för relation till varandra, vad de säger varandra. Alltså, det, jag kan också tycka att det är jättemärkligt att vilja gifta sig med någon som ens barn inte lärt känna på riktigt, och som man vet inte funkar, alltså som man inte vet hur de funkar på riktigt i verkliga livet. Absolut, det är ingenting jag någonsin skulle utsätta varken mig själv eller mitt barn för. Men jag kan tycka att det är liksom att så här, jag tycker att det är barnmisshandel och att jag skulle vilja ringa CPS på henne. Där får du stå själv. På den båten åker inte jag med.
Ja, nej, men det kommer jag göra. För jag tycker inte att det är rimligt. Och det kan ju vara en galning. Alltså så här, det är ett tv-program. Galna människor söker sitt tv-program. Det är bara att se, från säsong 5 till exempel, så är det ju ett par som blev bortklippte. Hon hette Renee och hon dejtade en snubbe som hette, vad fan hette han nu då? Coulson, nej det var någonting. Carter kanske han hette. Och de är ju med och man får se liksom dem lite grann när de är på sin honeymoon, och man får se dem i de testar bröllopsklänningar och grejer. Och hon har ju anmält produktionen nu, hon har stämt produktionen och hon har stämt den här snubben för han har då ett missbruk. Han är arbetslös, han är hemlös. Oj. Han är, har aggressiva tendenser. Han beter sig så aggressivt på inspelningen där nere på honeymoonen att en fotograf hoppar av och säger, jag gör inte det här längre.
Gud, vad man vill, hur har de vettat honom liksom?
Ja, exakt.
Nej, men, och det är därför den här Renee då stämmer Love is Blind, för att de har då utsatt henne för emotional stress. För att inne i de där podsen så sitter han ju och verkar liksom helt normal och sådär. Och sen när de kommer ut och förlovar sig så visar det sig att han är någon helt annan. Mm. Och har liksom både alkohol och andra missbruksproblem. Och de hade enkelt kunnat göra en sån bakgrundskontroll. Och det hade de tydligen inte gjort, för att hade de gjort en ordentlig psykologisk undersökning på honom så hade de ju kanske märkt att han hade issues liksom. Mm.
Men du vet den här Trevor, alltså Chelseas andra val, som man för övrigt säger, jag hejade på ganska länge liksom, att men han är väl kul och det är väl roligt med hans hockeyfrilla och det, men det blev väl bra. Det har ju också krypit fram nu att han hade ju tjej under hela den här tiden. Och det verkar som att det är flera tjejer som trodde att de hade en grej med honom, alltså utanför. Att så här, nej men gud, vi var ju typ semi-dating, eller vadå? Han skrev ju det här till mig och bla bla bla. Att, ja, nej men han har ju, han var en gottegris. Så att han var ju absolut bara där för att få lite utrymme liksom, i media.
Ja, och det är ju så det kan vara. Och det är därför jag menar också med att det är konstigt då med Jess att liksom utsätta 10-året. För 10 år är ganska känslig ålder för grejer. Jag kan inte på något sätt se att det här är ett ansvarsfullt föräldraskap från hennes sida. Och för att det också är en mediacirkus. Och om det skulle vara så att hon ska träffa sitt barn ihop med sin då fästman som hon har shoppat på 2 veckor, då blir det ju också det här med, ska det här vara on camera? Hur mycket kommer hon exponeras? Jag har sett den här Jess på sin Instagram och där använder hon sitt barn väldigt mycket i sin content. Så jag ser inte att det skulle vara omöjligt att också barnet skulle vara med på film när hon får träffa den här killen första gången. Så jag tycker där att Jimmy, när han får höra att hon har barn och att hon ändå är där och att det blir hans, han säger då så här, jag är inte redo att bli pappa. Han har varit lite så här kylhalad på internet över det här. Men jag tycker att det var ett fint och snällt sätt att säga, nej men det här är inte, känns inte riktigt bra.
Men det var superrimligt ju. Eller, alltså,
ja, verkligen.
Det är klart det. Det hade men varit därmed konstigt om han hade varit 100%. Vet du vad? No issue. Fan, vad mysigt. Inga problem. Det här noll betänkligheter. Absolut inte.
Nej. Jag är 27 år gammal och ska bli pappa till en 10-åring som var 17 när hon föddes. Liksom. Det är klart att han bara, aj, det här är inget. Så när man träffar hans familj så känner man ju också att de känns väldigt down to earth.
Verkligen.
Och det tycker jag Chelsea är också, om man bortser från hennes svartsjuka. Mm. Men jag ska också säga att hon dodgade en sån jäkla bullet med Trevor. Mm. För vi vet ju, vi har alla sett de här gymmupparna. Han är ju alltså typ professionell bodybuilder, det är det han håller på med. Klart att han är där för att bli känd, men samma sekund som de kliver ut i riktiga livet så kommer ju hans grejer komma. Det ska vara kiss och banan till efterrätt, så ska du inte ska vara på en löprunda.
Det ska vara tonfisk på burk.
Alltså vem, hon är ju en party girl. Jag har sett på hennes Instagram också. Hon har så här jättemycket så här partygrejer med kompisar. De ses och de klär ut sig till olika grejer. Och hon dricker drinker och har det härligt. Och han är ju inte det, för då hade han ju inte sett ut så där som han gör.
Det roliga är att hon säger ju att hon inte, det är det hon håller mot Jimmy. Hon säger att han, you're a party boy, you said you weren't. Typ. Det är så vill inte jag leva mitt liv.
Alltså som sagt, jag får gå in och kolla på det här. Jag som inte har någon aning om vilka ni pratar om här nu.
Men det
blir kul för alla som inte har sett.
För det är ju, de castar ju människor som inte här kanske är helt 100% stabila på olika sätt. Och det är därför också jag tycker aspekten med barnet blir så himla. Det är för mig en red flag. Så ja. Det var nog det bästa som kunde hända för Jess att hon inte blev vald.
Ja, kanske. Men ett par som jag också tycker är värd att prata om, för de kändes så oerhört normala, även hur det gick för dem kändes så relatable. Och det är ju han pastorn och hon Southern Belle-tjejen. Alltså, jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Men för de var ju så här fina i början.
Kenny och, ja, vad heter hon då? Ja.
Precis. Jag glömde henne. Ja, men de var ju så här fina och liksom relatable på alla sätt, förutom att båda var jättereligiösa, och det är kanske inte jag. Men de hade det gemensamt liksom. Men jag tyckte att de hade liksom en utvecklingslinje som man bara fattar. Alltså allt var så rimligt liksom, att så här, de började med att de verkligen tyckte om varandra som människor, de hade samma värderingar och allt var liksom bra och fint, och de var så här schyssta och fina med varandra. Det börjar liksom tappa lite fart när de kommer hem och de inser att de lever lite olika. Liksom. Han är ju, det måste jag få säga, en lite slöfock liksom, som inte gillar att göra så mycket. Men han är jättefin i huvudet. Liksom. Han är bara lite disassociated. Och hon liksom vill hitta på saker och vill snacka och vill vara ute. Och vill liksom, ja, och blir lite så här, hallå, hallå, hallå. Och sen så liksom, när hon inser att det här kan ju inte vara för livet, så liksom, och hon är jätteläsen och pratar med honom om det, och han bara är så jävla klok och så här, fattar verkligen det. Nej, men alltså, jag förstår, jag hör vad du säger, jag förstår det, och det är inget att liksom utvärdera, utan du har helt rätt, du måste gå på det liksom, och det är vad det är liksom. Alltså, till och med uppbrottet var liksom bara klokt och intellektuellt och liksom känslomässigt smart och liksom fint och helt odramatiskt. De tyckte jag väldigt mycket om. Alltså, just därför.
Det kändes ju väldigt vettiga både två. Faktiskt.
Verkligen. Och det var så märkligt också att han liksom, antingen var helt disassociated och typ kollade på sin telefon och var så här tyst, eller var mitt inne i en emotionell liksom, diskussion när han alltid var så satans väl artikulerad och insiktsfull och klok. Liksom ett sånt,
men ja, hon har ju sagt i intervju efter att han absolut inte satt på telefonen så mycket, utan att det var någonting som produktionen
det
verkligen
kan man tänka sig
förstärkte typ, för att de skulle ha en storyline runt dem.
Okay.
Men däremot John och Amy, fan vad man hejar på dem.
Johnny! Ja, de är ju väldigt gulliga. De är ju väldigt gulliga.
De känns ju också så, ja, men
det känns som två schysstisar som har hittat varandra, som är så här soliga personer. Ja. Båda är soliga. Verkligen. Och gulliga med varandra liksom.
Ja.
Ja.
Ja, nej, det är, ja, där blir det ju ett ja. Det kommer ju vara ett ja.
Alltså annars,
vi får se.
Annars så...
När det här avsnittet släpps så kommer ju, samma dag kommer ju bröllopsavsnittet. Ja. Så då får vi se. Jag tror typ att, jag tror att Chelsea och Jimmy fortfarande är ihop och jag tror att de gifter sig.
Ja, så med tanke på att varenda socialt medieklipp man har sett på henne efter, längs med här nu, så är, känns hon otroligt glad och harmonisk och liksom cool med all taskig kritik hon får och allt sånt där. Då tänker jag att men då kanske hon är lite grundlycklig, så det kanske är de. Liksom. De kanske är trygga i varandra nu.
Och han har ju lagt upp om henne och de följer varandra på Instagram och sådana där grejer. Så att, och liksom like varandras grejer och sådär. Så att jag tänker... Eller så, blev, så sa de nej och sen att de ändå är fortfarande är vänner. I don't know. Men,
det är kul för dig, va, Sofie? Du bara, ja, I agree.
Varför? Jag är ju i ett annat flöde nu. Ja. Jag börjar scrolla liksom.
Ja, du läser The Guardian.
Ja, exakt. Ja. The Economist bara.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skulle hinna prata om André Waldens Paxer-krönika också i DN. Han skrev något så jädra bra. Man kan läsa delar av den på hans Instagram, att André Walden. Mm. Men just att i svenska KY i Sverige, att man beter sig då som jägaren och samlaren.
Mm, den var jätterolig.
Jägaren då oftast blir mannen som ska sätta ut efter och hitta ett ledigt bord och paxa det bordet med barn och ungar och jackar och kläder. Och kvinnan då, samlaren, står i kyn för att samla maten. Och att det här bara spela upp sig varje gång på gång i ett Sverige där det är framförallt den svenska medelklassen som har tappat bort allt som är svenskt. Alltså svenskheten som är ju då... att alltså så här, var och en i tur, det är solidaritet, det är det har tappats bort, för i Sverige idag så är alla svenskar bara jag med själv först typ. Och det var väl det, som var roligt sig också när man laddar sina elbilar och folk beter sig som gamar verkligen. Men det var så fint där med just jäger och samlare. Det fick vingar, tog först.
Men plus att det verkligen, det är ju sant, det finns ju oskrivna regler kring alla såna här luncher. Han pratar typ om Rosendal liksom på helgen, vilket verkligen är det absolut bästa stället att ta som exempel. För alla som har varit där med sin familj vet att det är hysteri. Det är så långa lunchköer och alla paniskt letar efter de här borden. Och egentligen är ju regeln att man får inte någonstans, på vilket lunchställe som helst, man får inte ta ett bord förrän man har beställt. Så ska det vara. Men eftersom ingen följer reglerna, så även den som vet om reglerna kan inte heller, de tvingas också till att bli laglösa. Så ja, i ren panik över att ingen får de reglerna så kastar man sig in i det där jävla hysterin som är att hitta ett bord. Och på vissa ställen så har de då ålagt personalen att försöka vara den som säger, har ni beställt, för annars så får ni tyvärr inte, ni måste beställa först, och så liksom de får panik över att de måste försöka gå in i det här getingboet som är stressade föräldrar liksom. Och föräldrarna får ännu mer panik, för har ni verkligen sagt till det bordet och de där kom långt efter oss och bla bla bla. Ja, det är spännande. Nej,
det är ju som människan är, och det är bara att se hur det blev med toapappret under pandemin, hur folk betedde sig. Vi stod ju utan toapapper, för Kjell var så här, jag vägrar att hålla på med den här skiten som folk gör. Och då blir jag ju så här, för vi var på Zeta senast, som är en annan handelsträdgård på den här lunchrestaurangen, så säger jag, du måste gå och packa ett bord. Och så står jag i kön då som samlaren, och han säger, nej men det vägrar jag, för jag paxar aldrig bord. Det gör jag inte.
Nej.
Så är det bara. Nej. Så han, då ställer jag mig i kön, säger han. Och så går jag runt där och blir jägaren, för att jag får panik över att min familj ska inte få sitta, för att jag vet att ingen följer systemet. Men där ger jag upp, så skiter jag i det och bara, nej, det får lösa sig bara. Då säljer jag med Kjell i kön. Och det lyste sig ju. Men det är ändå fint med dem. Det finns så få kvar som liksom spelar, står upp för solidariteten.
Ja visst, på spelar efter reglerna.
Ja
visst. Åh gud.
Ja. Men med det så säger vi tack för idag, och vi är tillbaka nästa vecka. Får vi se hur det har gått i Love is Blind.
Exakt.
Ja.
Spännande. Puss och kram då.
Ja, puss.
Puss, puss.
Hej, hej.
En podd från Aller Media.